Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Historielärarpodden. Jag heter Stefan Cohen och den här serien produceras av Historielärarnas förening. Idag ska vi prata lite grann om historieundervisningens villkor. Vi ska diskutera lite grann vad som har hänt och vad som händer med historieämnet. Vi ska gå tillbaka ungefär 50 år i tiden och fokusera kanske lite mer på de senaste 30 åren. Men vi ska prata lite grann om historieämnet och hur det har förändrats. Men också, ja, vi kan tänka oss de klassiska begreppen historia, kontinuitet och förändring. Utifrån kursplaninnehåll, timplaner, lärarutbildning och historielärarrollen helt enkelt. Och som gäst för att diskutera detta så har vi professor i historia och i historiedidaktik faktiskt, Hans Albin Larsson. Och du var ju med tidigare här i höst och pratade om de svenska historiedagarna. Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Vi börjar så här. Varför ska man ha koll på historieämnets historia utifrån kursplaninnehåll, timplaner, lärarutbildning och historielärarrollen?
Ja, det är ju ingenting som man blir förhörd på normalt sätt med, utan det är mer för att man ska ha ett sammanhang att sätta sin egen undervisning och sin egen yrkesroll in i. Varför ser det ut som det gör? I vilken mån kan jag påverka det och vilka saker jag har lyckats, vilka har misslyckats och vad finns det behov av att utveckla vidare? Alltså den typen av frågor som man kan närma sig ett svar på om man vet något mera om sitt ämne och dess förutsättningar.
Precis. Det som vi historielärare är så noga med att poängtera och försöka undervisa om, nämligen för att förstå nuet så måste vi ha koll på historien.
Just det.
Och det gäller ju även historieämnets historia naturligtvis. Och det är väl, jag pysslar ju med en del med lärarutbildning också, alltså, ibland kan man ju höra hur studenter reagerar på så här, varför ska vi läsa skolhistoria för? Liksom, vi vill ju lära oss vad man gör i klassrummet nu. Så här. Men sen ofta så när man har seminarier så brukar liksom lärarstudenterna ändå känna så här, men nu förstår vi liksom i vilket sammanhang vi kommer verka och varför och vad som har hänt och hur det ser ut som det gör nu, att det finns hela tiden liksom en förklaring till varför det är ett fokus på det ena eller andra liksom. Så att jag tror att det är ett jätteviktigt ämne och det är därför ska det bli jätteroligt att prata lite grann om det. Men om du skulle inleda, Hans Albin, vad tänker du är den största förändringen med historieämnet de senaste 50 åren?
Den största förändringen är väl att villkoren för ämnet har ändrats radikalt. Det gäller ju inte enbart historia, men historia är ju ett ämne som är outtömligt. Och därigenom så blir det aldrig färdigt och det blir heller aldrig klart vad är mest väsentligt att undervisa om. Utan detta måste stötas och blötas och analyseras, diskuteras. Och det är väl där som jag tycker att våra värderade skolpolitiska beslutsfattare på både politiska och administrativa inte riktigt har förstått att historia som undervisningsämne är något som man måste återkomma till det man undervisar om. Vi har historia i begränsad utsträckning i lågstadiet, lite mer i mellanstadiet och lite mer i högstadiet, då det blir ett eget ämne. Och på gymnasienivå, men inte särskilt mycket. Och då är frågan, räcker det med att ha gått igenom en viss tidsperiod, en viss företeelse? Vid ett tillfälle, är det klart då så att säga? Och vi vet alla svaret, nej, det är det inte. Alltså måste man försöka lägga in en sorts naturlig repetition eller påminnelse om sådant man har undervisat om tidigare utan att eleverna tycker att det är tråkigt, utan att de kanske ens märker det. Man måste alltså kunna ställa nya frågor till tidigare undervisat innehåll. Precis. Det måste dyka upp i orsak och verkan och sånt. Hela den processen kräver ju att man tänker igenom det noga. Och jag tycker inte att våra skolpolitiska beslutsfattare har lyckats alls med detta. De har inte lyssnat på lärarna. Och där tycker jag kanske att det är den största förändringen. Därför att det har givit oss nya svårare villkor. Och sen har vi ju naturligtvis det som gäller generellt för skolan, att det är större spännvidd i barnens förkunskaper och också språkliga förutsättningar. Mm. Vilket naturligtvis påverkar historien. Mm. Sen lever vi också i en föränderlig tid med ett oerhört stort nyhetsflöde. Och där nyhetsflödet också får konkurrera med sociala medier, som ju en del kan bli uppfyllda av och därigenom tro att det de får höra eller läsa utgör sanningar såväl som det de kan läsa i en bok. Och de kan i många barn och ungdomar svårt att skilja information från propaganda och så vidare. Allt detta ställer ju stora krav på historielärarna. Så sammanvägningen av detta är ju det att historielärarundervisningen är jätteviktig, och att historielärare pratar med varandra, att läromedelsförfattare gör det också, och att vi ständigt diskuterar de här frågorna.
Mm. Bra inledning. Ja, jag tänker du benämner ju, eller du kom in på här nästan direkt, tänker jag, innehållet. Och vem är det som har bestämt? Alltså man kan titta nu i den senaste, som ju i princip inte är klar, men som kommer, det är en ny reform här, så finns det ett ganska styrt innehåll, och det har det ju varit ända sedan man började med det centrala innehållet, och sen LPF 94 någonstans där, så fanns det ett större utrymme för läraren när det gäller innehåll. Vem, vad tycker du där liksom, eller vad har du för tankar kring det? Alltså vem är det som ska bestämma innehållet? För du nämner ju också det viktiga i att det måste återkomma. Man måste liksom ställa nya frågor till samma typ av, om man nu ska prata epoker till exempel, så kan man ju ibland undra vad man tänker när man menar liksom att, om har man läst om medeltiden i mellanstadiet så räcker det. Alltså kan man återkomma till det någon gång sen på gymnasiet om man har tur. Men alltså, vem är det som ska bestämma över för det här med urval och stoffurval, det har ju varit en evig fråga och är problematiskt. Men vem är det som ska bestämma över historiekursernas innehåll?
Ja, som jag ser det är det ju helt nödvändigt att innehållet är i stort bestämt utav de politiska beslutsfattarna. Det måste vara alltså statsmakterna som bestämmer. Men statsmakterna ska inte lägga sig i hur själva undervisningen går till. Det är lärarens uppgift. Och det vi har sett efter kommunaliseringsbeslutet 1989, det är ju att de kommunala beslutsfattarna, eller rättare sagt skolhuvudmännen, eftersom vi har fristående också, de anser att de är bäst skickade att tala om för lärarna hur undervisningen ska gå till, eftersom de eftersträvar den mest kostnadseffektiva lösningen. Och då tar de bort allt som de inte tycker är nödvändigt. Och det är helt galet. De tar bort fortbildning också. Så att det är professionen, lärarna, som ska avgöra hur undervisningen ska läggas upp. Men innehållet som du frågar efter, det är ju naturligtvis ett politiskt beslut i grunden, även om politikerna kan delegera det då till Skolverket. Mm.
Men trots detta ändå så har väl man, men hur ser du då på innehållsfrågan där? Har man lyckats med då att skapa ett innehåll som är återkommande och med progression från liksom lågstadiet fram till gymnasiet då, som fortfarande inte är obligatoriskt men i princip är det. Har man lyckats med att skapa ett innehåll som lärarna då ska undervisa om som känns liksom ur ett progressionsperspektiv?
Delvis har man det, men delvis inte alls. Alltså det är ju, om man välvilligt, med välvilliga glasögon läser kursplanernas innehållsdelar, så finner man ju att det är oerhört mycket som ska ingå. Mm. Och det hade kanske varit möjligt om vi hade haft homogena klasser eller om vi hade haft väldigt mycket undervisningstid. Mm. Men det har vi inte. Och då knakar detta i fogarna. Och då måste man som lärare försöka finna former för hur kan jag göra det bästa möjliga av en rätt avancerad svår situation. Så man måste tänka igenom detta. Och jag tror inte en sekund på sådana lösningar som när trötta lärare har sagt okej, nu ska vi lösa det här med nu ska få, jag gör grupparbete. Och så säger man till sin klass att nu ska vi läsa medeltiden, om det här nu utgör mellanstadieinnehåll. Du och din kamrat får välja en händelse eller en person och så får ni redovisa den sedan inför klassen. Och sen så går det några veckor eller kanske halva terminen och sen så redovisas det. Och jag vill säga fullständigt förkastligt. Det man lär sig är endast det man själv sysslar med och möjligen något annat. Men det eleverna behöver, det är den goda översikten, den överblicken. Eftersom de inte har några förkunskaper normalt sett. Så att lärarens uppgift här, det är att läsa in sig så att man kan ge en översikt. Så att eleverna får ett sammanhang att knyta tidigare eller senare faktakunskaper till. Så att förklaringar kring orsak och verkan är möjliga att diskutera även om vi har ont om tid och väldigt mycket att göra.
Just det. Ja. Och där är det ju, det blir ett dilemma på något sätt också, för det finns ju också forskning som visar liksom att de här översikterna på något sätt är svårt med meningsskapandet liksom, och liksom intresseskapandet kan ju oftast ibland inte för att jag försvarar den här typen av grupparbeten och redovisning som du nu diskuterar här, men det finns ju också liksom, man vet ju också liksom att elever blir mer motiverade och intresserade när liksom det blir kopplat till deras egna liv och deras liksom att vara människa och så vidare, som ju lätt kan försvinna kanske i de här stora svepande översikterna. Som vi också ska få igenom på väldigt kort tid, som du säger, det här med timplanernas.
Nej, ekvationen är svår, och det vi kan göra det är att försöka argumentera, alltså vi gör det bästa möjliga av situationen sådan den är, samtidigt som vi måste argumentera för att historieämnet av rätt lätt insedda skäl behöver större utrymme. Jag tror översikterna får inte stå ensamma, utan det sedan kräver, måste man ju alltid ha djupdykningar i exempel. Men då, man får inte drunkna i några exempel. Vi kan inte ha ett projekt, vi bygger en båt en hel termin. Därför att det engagerar eleverna i hur man organiserar det. Därför att då lär de sig möjligen slå i en spik eller något annat. Men inte någon historia som sådan. Så att man måste tänka, hur ska mina elever, när de går ut ur dörren efter genomförd termin eller kurs, med säkerhet kunna mer, förstå mer, kunna förklara mer än när de gick in. Och det beror ju på vilka eleverna är och vilket kursinnehåll det är och vilken tid vi har till förfogande och massa andra saker, rörliga variabler. Men jag tror att man som lärare måste tänka i de banorna.
Och då kommer vi in på tid och timplaner. Den har ju också sin historia. Det blir väldigt nischat här, timplanshistoria. Men du då som skrivit mycket om detta och så vidare. Alltså hur ser historiken ut där? Jag tolkar det som att det betyder färre timmar historia idag än vad man hade förut. Och vad betyder förut här då? Alltså vad har hänt med historieundervisningen i tid?
Ja, vi hade ju olika skolformer förut innan vi fick den enhetliga grundskolan och gymnasieskolan. Och då var det ju mer utrymme för ämnen som historia i den gamla realskolan, flickskolan, och i det gymnasium, är att förväxla med gymnasieskola i våra dagar, som fanns fram till och med 1960-talet. När man då slog ihop de här skolformerna så kan man säga att man nivellerade innehållet i många ämnen, även matematik och sånt, och fick en sorts medelnivå, eller vad man då trodde var en lagom nivå. Men den visade sig snart vara för svår för vissa och för enkel för andra. Och så har vi fått det här med bredvidläsningsböcker, men vissa elever får ändå inte näsan över vattenytan, men ska ändå påbörja nytt utan att ha förstått det de har sysslat med. Så att det är den enhetliga innehåll, det enhetliga innehållets ram som vi fortfarande sitter kvar i den svenska skolan. Att alla elever ska läsa samma kursinnehåll på samma tid, det är ju orimligt. Men så har våra politiker tyckt nu i 70 år. Och de har inte förstått att detta inte har funkat. Men vad hände med historia? Jo, historieämnet krymptes steg för steg som en bieffekt utav andra reformer som inte egentligen handlade om historia, utan det handlade om att man skulle då försöka tillgodose elevernas, alltså, eller möta den skoltrötthet som den nioåriga grundskolan innebar för elever som inte kände sig motiverade. Och då la man in en massa inslag, fritt valt arbete, eller olika typer av fritidsliknande företeelser inom skolans ram. Och då fick man ju trycka ihop vissa ämnen. Så pressade man ihop då samhällsämnena till något man kallade SO, som man sen krympte. Och då har historieämnet, inte ensamt, men historieämnet då fått mindre utrymme. Så jämför man utrymmet för historia i högstadiet till exempel med vad som fanns i realskolan, alltså den som låg var gymnasieförberedande. På 1950-talet med nuläget så är det ungefär en halvering av utrymmet. Men stoffet har ju inte minskat. Och det innebär ju då att uppgiften för läraren är att försöka klara av detta på halverad tid. Om vi gör. Och sen har lärarutbildningen kanske också förändrats så att det blir mindre innehåll och mer av något annat. Och det är alltså en del i bakgrunden.
Ja, intressant att du nämner lärarutbildningen där. För jag tänkte just fråga det som eftersom det är lite grann kring de här områdena vi kretsar i det här samtalet. Liksom, historieämnets villkor. Liksom. Mm. Och hur ser, och nu kommer du in på det lite grann där. Det är naturligtvis ett villkor som är oerhört problematiskt och har varit det. Tiden att undervisa på, och du lyfter ju den frågan som vi också har tagit upp i den här podden vid ett antal tillfällen, och specifikt i ett avsnitt där vi pratade om den här 50-poängskursen på gymnasiet för yrkesprogrammen, där i princip samma innehåll som historia 1b ska genomföras på halva tiden. Och då är dessutom redan historien halverad, som du säger, så att säga. Så att där har vi ett stort problem. Och det kanske man i och för sig, alla lärare i olika ämnen alltid hävdar att det är för lite tid, så att säga. Men lärarutbildningens roll då utifrån i relation till historia ämnets villkor. Vad ser du för stora, vad är de största förändringarna där, och hur har det påverkat liksom?
Ja, den största förändringen är ju att när man gjorde den enhetliga lärarutbildningen, och alltså det var för de som inte visst eller har hört detta, så före 1990-talet så var ju historielärarutbildningen uppbyggd så att den som skulle bli låg- eller mellanstadielärare fick läsa det inom ramen för sin lärarutbildning, där man läste alla ämnen. Alltså ämneskurserna inom lärarutbildningen läses i ett sammanhang, medan ämneslärarna först läste sina akademiska kurser i sina undervisningsämnen, och därefter gick en praktisk pedagogisk utbildning. När detta slogs ihop till en samordnad lärarutbildning, då innebar det att utrymmet för ämnesinnehåll minskades. Och samtidigt så sänkte då staten kraven på vad man måste ha i ämnesbakgrund som lärare för att få undervisa på olika nivåer. Man gjorde det så lösligt så att det blev tolkningsbart. Alltså i slutet av 90-talet, det här är ungefär samtidigt med kommunaliseringsbeslutet. Och det här innebar ju då att vi fick lärare som kanske inte hade någon egen utbildning i de ämnen de skulle undervisa i. Om de skulle undervisa i SO i högstadiet men hade egen utbildning i kanske 3 av 4 ämnen. Och hur bra blev det då i det fjärde? Och sådana saker. Sen har då i historia just så har det varit, alltså det är precis motsvarande i andra ämnen när det gäller ämneslärarutbildningen. Man kan säga att andra inslag har gjort sig påminda som har givit utrymmet i historia, i ämneskunskap, en mindre andel av helheten. Och under sen tid så har ju då man sagt att ja, men ämnesundervisning måste också vara didaktisk. Och det var den ju delvis förut, men då är frågan, vad menar man med detta? Med didaktisk, är det någon som med en tröja där står jag är didaktiker som kommer in? Eller är det så att man ställer frågor till sitt ämnesinnehåll av didaktisk art? Mm. Och det där, jag minns alltså en gång när en administratör på den högskola där jag var verksam sa att nu ska ni i kursplanerna här, i litteraturlistorna, markera med ett D vilka böcker som är didaktiska. Han trodde då att vissa var det och andra inte var det. Och då när han fick svaret att ja, men du, det beror ju på hur man använder boken. Det går inte att göra den upp där. Men han var inte nöjd med det, va? Utan då satte han in det ändå på det han trodde. Mm. Och så har det blivit, va? Och att på många högskolor där det är lärarutbildning så slåss man som på andra håll om resurserna. Och då är det en del som är förordnade som didaktiker som vill att det ska, de ska sköta det. Och sen ska andra sköta det ämnesmässiga. Och det där är ingen bra organisation. Utan allt innehåll bör ju naturligtvis ha en didaktisk dimension. Och man bör se historiedidaktiken som en del av historievetenskapen. Mm. Och då
hamnar intressant, man, det är inte helt
det är inte okontroversiellt. Nej, verkligen nej. Inte. Men jag tror att det är det som är lösningen. Och jag tycker också att det är lätt motiverat. Ja. Sen förstår jag att många yrkeshistoriker tycker att det är helt ointressant med skola. Men också de kommer ju ibland att ställas inför uppgiften att hålla ett föredrag.
Just det.
Och då kan det vara bra att ha någon kunskap i detta. Men alltså, det är den viktigaste skillnaden. Att man gick från renodlade ämneskurser till integrerade. Och det jag tycker är synd då, det är om man har makat ihop innehållet så mycket så att man att det blir obegripligt för studenterna.
Just det.
För de har ju inte så gedigen skolutbildning i historia som studenterna hade för 50 år sedan.
Just det. Det här är ju en jätteintressant fråga tycker jag, eftersom jag själv håller på med ämnesdidaktik och historiedidaktik. Alltså var någonstans, för att du nämnde ju samtidigt också liksom att det är lärarens huvuduppgift, om innehållet liksom, det kan lärarna inte få bestämma över i den utsträckning som utan det måste finnas någon sorts form av statlig utan det är huret som är lärarens liksom. Och då är frågan var den här didaktiska liksom, dimensionen kommer in. Ska liksom ämnesinnehållet didaktiseras efteråt, eller ska man inleda med någon sorts form av didaktisk perspektiv som man sedan möter ämnesinnehållet med? Och där har man väl gjort lite olika på olika lärarutbildningar, skulle jag säga, även om det liksom finns en lärarutbildning som generell, så gör man ju olika där, var någonstans man så att säga placerar den didaktiska dimensionen.
Ja, jag tror att det...
Hur har det sett ut historiskt? Alltså, så här...
Ja, det har sett ut så att den som har undervisat i historia på universitetsnivå har naturligtvis utvecklat sin förmåga i det. Men det har kanske inte varit några direkta kurser i hur man bör lägga upp det. Nu har ju detta slagit över så mycket som du vet att man säger att alla som ska undervisa på högskolenivå ska gå kurser i högskoledidaktik, vad det nu är för någonting. Och så oavsett vilken förmåga eller vilken bakgrund man har. Men jag tror att det som lärarutbildningen innehöll tidigare väldigt markant, det var tips, idéer och uppslag kring hur man kan planera och lägga upp undervisning beroende på vilka elever man har. Så att man inte gör samma sak för alla kategorier, utan man tänker igen. Sen måste det också vara baserat på vad kan eleverna förut, vilka studieförutsättningar har de, vilka läsförutsättningar har de. Hur mycket tid har vi till förfogande? Alltså en hel serie med rörliga variabler.
Men de frågorna har väl varit aktuella i lärarutbildningarna?
Ja,
Alltid, håller på att säga. Det är väl ingen...
Nej, det är precis. Det är de som har ingått. Så att om man... Jag har ju svårt att se att det blev någon förstärkning av lärarkvaliteten när man integrerade ämnena med den praktiskt pedagogiska utbildningen. Utan jag tycker att man kan göra så. Men då måste man ju se till att man inte naggar på ämnesinnehållet. Utan att man har det så mycket det går. Men att man från början visar medvetenhet kring de didaktiska frågorna. Det är så man måste tänka, så att man plötsligt kan ställa upp. Ja, nu har vi behandlat detta ämne här. Vilka är frågorna om man skulle undervisa om detta? Om vi har elever som aldrig har hört talas om det, eller om vi har elever som har läst en hel del om det. Alltså man måste ge sina blivande lärare en chans att reflektera kring föränderligheten eller bredden i komplexiteten, kan vi säga, i lärarrollen.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Det finns väldigt mycket mer att diskutera och prata om där. Men vi har bara några minuter. Ja, ni gör det. Och jag tänker, men en sista fråga, eller jag vill ändå lyfta, är det här med... Det är en diskussion nu, det här med innehåll, ämnesinnehåll, ibland sätts det som någon sorts motsatsförhållande, va? Innehåll, förmåga. Ämnesinnehåll eller förmågor. Och nu har det varit en diskussion, ska jag göra, de senaste... Och nu har det svängt tillbaka igen på något sätt, va? Ett tag så var det ju förmågorna som skulle vara... Och det är klart att alla vet ju som är lärare att det går ju inte att separera dem. Och det är ett missförstånd från början att man på något sätt liksom först fakta, sen förmåga. Utan det där skulle jag vilja hävda. Nu sitter vi här och pratar, vi har mycket åsikter här, och det är en poäng i det här sammanhanget att... Jag ska vilja bara säga det att det här är liksom, historielärarnas förening har ju inte gör några ställningstaganden här, utan nu är vi två stycken personer som diskuterar här, och åsikterna står ju för oss, så att säga, va? Men jag tänker, hur har historien sett ut där när det gäller kursplaninnehållet? Alltså, för jag tänker, det blev ett ganska stor skifte här när man liksom fokuserade på nu är det förmågorna som ligger fram. Men som historie... Lärare och historiker, så vet man ju att liksom saker kommer ju aldrig från ingenstans. Det är klart att förmågor har varit någonting som har varit viktigt att utveckla hos elever i alla tider, vill jag på att säga.
Detta har att göra med vilka har haft inflytande över utformningen av lärarutbildningen och också över Skolverket, skolpolitiska utredningar och så vidare. Och det har ju skiftat över tid, va? Men i stort kan man ju säga att pedagoger som inte har tyckt att just ämnesinnehåll har varit av den största betydelse, utan andra saker som skolan kan syssla med, har haft ett tolkningsföreträde. Och genom att de har kunnat säga att det inte var läraren undervisa om i ämnet som är det viktiga, utan det andra, den didaktiska eller pedagogiska dimensionen i övrigt allmänt sett som är viktigare, då har det också funnits möjlighet för politiker att utan att känna dåligt samvete skära ner på ämnesutbildningen eller på fortbildning och liknande. Det är ju inte det som är det viktiga. Så att den tolkningen har alltså lett till fördärvet. Va? Och en del av varför vi har hamnat där vi har hamnat. Men man kan säga så här att något som pedagogerna kallar konstruktivism, som i stort sett går ut på att kunskap får man inte genom att man undervisas, att man läser om det eller att man hör ett föredrag, utan det får man när människor möts och utbyter tankar. Och tror man på detta, då hamnar man ju där vi har hamnat, men nu försöker att rädda oss med olika livbojar. Och den debatten har pågått och pågår. Men de som kan påverka de politiska besluten, de kan ju inte alltid detta, utan de är påverkade av vilka som viskar vad i deras öra. Så ser verkligheten ut, och detta är en historisk erfarenhet. Men för att återvända då till historieämnet. Det som vi kan ställas inför, ska vi syssla med kronologiska epoker när vi har så lite tid, eller ska vi borra in oss på några exempel på olika, ska vi säga att det finns musikhistoria, det finns det ena. Och då så kom jag alltid fram till samma slutsats, nämligen ja, vi måste ge ett sammanhang. Vi har lite tid, men den möjlighet, om man ser historien som en lång bräda, då, så låt oss måla den i olika delar, i olika färger, och så sätta ut något ungefärligt övergångsårtal. År 1000 eller år 1500. Och alla som kan någon historia vet varför jag säger de årtal. Och år 0 kanske. Och sen så ger vi en översiktlig förklaring till varför vi gör den här epokindelningen. Vi måste samtidigt säga att det finns ingen renodlad epok, utan detta är ett sätt att förenkla för att det ska bli begripligt. Vi kan inte låta eleverna fortsätta att tro att 1500-talet och 1800-talet är ungefär samma århundrade, eller att de har svårt. De ska inte efter genomgången undervisning vara totala analfabeter när det gäller kronologi, som ofta är fallet nu. Och det vi kan göra är att försöka ge dem en ryggrad, en kronologisk ryggrad, som de kan knyta an till i olika sammanhang med gamla och nya kunskaper. Det är den enda möjligheten, så eftersom vi har så lite tid och så mycket att undervisa om.
Ja, det är intressant det du säger, och det finns mycket som säger, som sagt, att diskutera vidare kring det, men tyvärr så rinner tiden ifrån oss och vi måste faktiskt avrunda. Jag skulle vilja säga att bara kort där, att jag tror jag i och för sig, jag är inte säker på att man ska göra den här uppdelningen mellan förmågor och innehåll som jag själv gjorde inledningsvis här, men jag tänker att det du beskriver i den här föreläsningen, det finns ju viss dimension där, just att man ska förstå varför den här epokindelningen ens finns och vad den är till för och hur den är konstruerad och så vidare, är ju ändå ett sätt liksom att skifta kanske lite grann från just det konkreta fokuset på att bara veta att, till att också förstå historiens liksom komplexitet, vilket kanske är lite mer av de förmågor som man en gång i tiden kanske tänkte att det här skulle vara en poäng att veta någonting om.
Man måste naturligtvis, alltså att kunna bara ett antal årtal eller namn, det är ju rätt meningslöst, men samtidigt så är det kanske en förutsättning för att kunna resonera kring orsak och verkan. Och om vi ställer frågor på ett prov så kan vi naturligtvis ha trivialfrågor av enkelt slag, men bara några. Sedan måste vi ju ändå ha frågor kring vilka var konsekvenserna av en viss händelse eller en viss upptäckt, eller, och vad ledde det till framöver, eller vilka var orsakerna till, alltså vi måste ju få det dit här att eleverna ska kunna resonera kring orsak och verkan, men det kan de inte göra utan faktakunskap.
Det får vara sista ordet, och jag känner ju redan att vi har satt en hel del heta potatisar i det här avsnittet, så jag tänker att det känns ju nästan tvunget att ha flera av den här typen av programteman avsnitt där vi får lyssna till andra åsikter kring den här frågan än dina, Hans Albin, för det var ju många intressanta saker där som jag tänker att ganska många också håller in del synpunkter på och skulle vilja kanske inte hålla med om och så vidare.
Det tror jag inte.
Jag ska också säga till er som har lyssnat att Hans Albin, du har ju också varit ordförande i Storlands förening under många år.
Ja, just det.
Så du har ju varit engagerad i det här med historielärarnas och historieundervisningens villkor under en ganska lång tid. Tusen tack för att du kom hit.
Tack själv.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Och idag drog vi faktiskt över tiden, men så kan det gå ibland. Tack så mycket och hej då.